Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet.
Hej och välkommen till det 107:e porträttet i den podcastserie som jag kallar Värvet. Jag heter Kristoffer Triumf och idag är det lite av ett old school avsnitt, mycket stand-up. Men först så ska jag klargöra att Värvet sponsras av Läkerol, makes people talk. Och gillar du people som talk i Värvet så kan du alltså vinna den fina bok som innehåller de flesta av de första intervjuerna jag gjorde. Och jag kommer dessutom att signera de här exemplaren som finns att lägga rabarber på. Så gå in på Läkerols Facebook-sida och tävla helt enkelt. Och gör det nu, för tävlingen slutar den sista januari. Lycka till och tack Läkerol. Makes people talk! Ja, Robin Paulsson, han hann precis fylla 30 medan det att intervjun gjordes och att jag lägger ut den nu. Så grattis Robin. Han började med stand-up extremt tidigt och när han var typ 22 så sändes hans talkshow för första gången. Nu ska han ut på stand-up-turné med David Batra och allt det där ska vi prata om. Från ateljén i Vällingby för en dryg månad sedan, Robin Paulsson, varsågoda.
Hur mår du?
Men bra tycker jag, överlag. Absolut. Under 2 års tid så har jag gjort tv-programmet, mitt tv-program Robins, både på hösten och på våren. Och nu har jag en höst här där jag inte gör tv-programmet utan mer kör stand-up bara. Och det är ganska... Det var ett tag sedan jag gjorde det. Så att man har ju mycket mer tid på dagarna och ja, mycket mer fritid. Och hur man hanterar det, det är lite svårt ibland om man har mycket tid. Så vad ska man göra? Man får liksom sätta upp lite rutiner och så där under dagen. Jag ska skriva, jag ska träna lite, jag ska göra det och det. Men, så det är ganska ovant den här känslan just nu.
Har du någon att hänga med på dagen?
Ja, men man träffar ju liksom... Jag bor ju i Malmö, så jag träffar ju liksom komiker där nere. Och sen är jag ju ganska mycket i Stockholm och jobbar också och träffar kollegor här uppe och sådär. Så att det gör jag.
Hur går det med stand-upen då?
Det är en bra fråga. Det går ganska bra. Fast, alltså, jag tänkte på det igår. Alltså att det är en klyscha det här med att man aldrig är bättre än sitt förra gig. Liksom. Men det är ju verkligen så. Jag gjorde ett gig... Alltså som är mitt självförtroende kan pendla rätt mycket om man gör ett bra gig. Så nästa dag är så här sjukt bra självförtroende. Och sen så, som igår, dagen innan vi spelade in här, så gjorde jag ett rätt sunkigt jobb. Och nu är det inte alls lika bra. Så det, och stand-upen, det är ju väldigt känslig konstform. Som du vet ju att man påverkar sig så mycket av vad som, omgivningen och om publiken är med eller inte med. Och, så att det går ganska bra, men... Det är inte bra varje gång.
Men du har ju hållit på med det ganska länge, eller hur? Typ så här 12 år.
Ja, precis. Jag började 2001. Och då var jag ju 17 år gammal. Så det blir ju rätt många år nu.
Du ska turnera i vår, eller efter jul.
Visst.
Håller du på att testa material?
Mm. Just nu håller jag på att testa nytt material. Jag och David ska ut på turné då, och då ska vi ju köra liksom...
Batra,
ja, precis. Vi ska köra ungefär då ju 35-40 minuter var. Och jag vill ha mycket nytt. Så jag håller på med det. Det är ju inte det lättaste att göra, att skriva nytt material. Diskuterat det mycket med kollegor så där, hur man börjar. Alltså börjar man med ämnet eller börjar man med skämtet? Ofta har det varit så för mig att jag har börjat med, jag kommer på ett skämt. Och sen så bygger jag en rutin då, alltså utifrån det. Men jag skulle mer liksom vilja ta ett ämne, sätta mig ner med dig och skriva 5 minuter om det. Liksom.
Du jobbar väl med Johannes Finnlaugsson?
Mm.
Är inte han sån extrem maskin när det gäller liksom just ta ett ämne och så krama ur det?
Jo, det är han. Han är fantastisk på det. Han har jobbat med mig nu sen 2008 och är ju nästan en maskin när det kommer till skämtskrivning. Alltså, vi har ju så här, när vi jobbar med Robin så skriver alla liksom monologskämt var för sig. Även jag då. Och sen så brukar man ha kanske 2 sidor kanske när det väl kommer till torsdag. Jag har lite mycket annat att göra också med intervjuer och lite sånt där. Men Johannes har så kan ha 6-7 sidor liksom skämt. Och det är alltid kul. Mm. När man har någon som jobbar för en som har så mycket skämt. Liksom.
Kan du ta något exempel där, du kan väl ta något gammalt material där du började med att komma på skämtet och sen byggde rutinen?
Mm. Jag kan ta ett annat exempel just nu som är tvärtom också, att jag börjar med ämnet, för det är ganska ovanligt för mig. Jag gifte mig i somras. Och det är en ganska stor grej ju. Och då tänkte jag så här, det här varit kul att ha material om att gifta sig. Bröllopet och bröllopsresan. Jag tänkte det, eftersom jag har ofta haft material som inte har varit så personligt. Jag har pratat om andra saker. Och då tänkte jag, jag skulle vilja bli... De sista året har jag försökt bli mer personlig i min stand-up. Och då tänkte jag, det här är perfekt att prata om någonting som faktiskt har hänt. Så då satt jag mig ner och skrev, tänkte på alla infallsvinklar på ämnet bröllop. Och nu har jag väl ändå lite snack om att gifta sig och sådär. Så det känns himla kul. Men som jag nämnde innan då, så att ofta har det varit så tvärtom att jag kommer på ett skämt om något helt random. Kanske ett skämt om kaffe. Och så tänker jag så, okej, kaffe. Kom på ett roligt skämt på kaffe. Tänker så, men okej, det kanske kan bygga ut. Det finns det kanske fler skämt på kaffe. Och så börjar man skriva till slut, kanske man har en rutin på 1 minut om kaffe. Men det var ju inte det, jag hade inte satt mig ner och funderat på kaffe, utan det bara kom upp i min hjärna ett skämt liksom. Man har hört så här att sångare och låtskrivare berättar när de får till en riktigt bra låt, så är det ofta att de säger att det gick så snabbt att skriva, att den här hitten skrevs på 10 minuter.
Mm, på en servett.
Ja, precis. Mm. Och inga jämförelser i övrigt, men de få bra rutiner man har fått till har ju skrivits väldigt snabbt. De har man inte suttit och pressat fram av någon anledning. Men det måste man göra ibland. Liksom ibland har man fått till något på 2 minuter som skrevs liksom på 10 minuter och sen har det funkat direkt. Men ibland har man suttit i flera och flera timmar och så provat och så funkar det inte ändå. Liksom. Så att det är intressant hur det går till.
Tycker du att du är en materialdriven komiker? Liksom? Alltså att det är din starka sida att skriva skämt?
Jag har alltid tyckt om att skriva. Det var så jag började. Jag fastnade för hantverket att skriva skämt. Så att det är alltid väldigt viktigt för mig. Jag tycker det är väldigt kul. Men jag skulle vilja bli bättre på scen. Alltså det finns ju otroliga komiker i Sverige som är otroliga på scen och är duktiga på att ta saker i stunden. Och jag tänker på Al Pitcher och sådär som är fantastiska. Jag skulle vilja bli bättre på det. Men jag skulle också vilja bli bättre på att skriva, som jag sa innan, på ett ämne. Att sätta mig ner med det här vill jag prata om. Det här är viktigt för mig. Och så vill jag bli mer personlig. Liksom.
Hur är du med så här current events-grejer? Du gör väl det lite i, eller ganska mycket i Robins, men...
Jag tycker det är, jag behöver inte alltid ha så mycket åsikt, och märker jag. Men jag tycker om att skoja om något aktuellt. Jag älskar att ha, när vi får till ett skämt på något som hände idag, som alla har läst i tidningen. Det är ju fantastiskt. Men det behöver inte vara någon stark liksom, åsikt eller en stark tes, utan det kan vara en one-liner på detta hände idag. Publiken tycker om det alltså. Och för de fattar ju att det här kan inte du ha ruvat på så länge, utan det här är färskt. Och då kan man ibland komma undan med lite sämre skämt för att det är superaktuellt. Liksom.
Ja, det är ju en konst, givetvis. Hur klar är du med liksom, materialet med... för turnén?
Jag är inte klar. Jag vet inte exakt. Jag försöker bara få så mycket nytt som möjligt och försöka vara så personlig och prata om någonting jag verkligen bryr mig om. Det skulle jag verkligen vilja göra mer, så att det inte bara är skämt, utan folk antingen att publiken går därifrån och tänker, men det där visste vi inte, eller aha, han tycker han så. Men för jag har gjort ganska mycket, alltså första 10 åren av min stand-up, eller 9 eller 8, så var liksom mest bara skämt som var liksom, kunde vara lite påhittat och det kunde vara liksom någon fyndighet så, men jag sa liksom ingenting eller jag berättade ingenting om mig själv. Och det skulle jag vilja göra med liksom. För då, jag tror det var Chris Rock som sa det i någon intervju som jag hörde, tyckte det var rätt intressant. Han pratar om saker som han verkligen brinner för ju. Och han är ju suverän på det. Men så sa han också, det är rätt skönt för om jag gör ett dåligt gig, om jag står i Kentucky och gör ett sopgig och folk inte skrattar, så känner jag i alla fall att jag har sagt någonting viktigt istället för att bara ha kört, liksom som han sa, dick jokes i 1,5 timme. Jag kommer aldrig bli så bra som Chris Rock, men jag skulle vilja säga, eller i alla fall vara personlig, eller så att det inte bara är en massa one-liner som ingenting.
Soran och Magnus Bettner kör väl det, alltså så att det är liksom något slags politisk agenda,
ja,
i grunden. Men kommer...
Nej. Eller jag såg på ditt ansiktsuttryck att det kommer du aldrig. Det behöver inte ha politik för mig. Det får gärna vara...
Relationer.
Det kan vara relationer, det kan vara ärligt och det ska vara kanske någonting man har tänkt på eller någonting man tycker, men inte, och inte bara skämt. Och jag säger inte att det kanske kommer lyckas med det, för att jag har gjort det så länge liksom. Och jag kommer alltid göra, jag älskar liksom ett bra skämt som står för sig själv. Det tycker jag är fantastiskt. Men jag skulle vilja röra mig mer åt det hållet.
Mm. Det har ju nästan blivit en klyscha i sig att klaga på det. Men i den här moderna då, liksom stand-up-dramaturgin, så ska det ju vara kul när man gör en soloshow. Och sen så ska det gå ner i moll. Och så ska det bli allvar. Ösnöjen, Babben Larsson, David Batra. Och sen så ska det gå upp igen och så ska det bli jättekul. Om du skulle ta ner det, vad skulle du då prata om? Du känns så sorglös.
Ja, men då skulle jag nog prata om viss ångest man kan ha ibland. Och...
Det är för luddigt. Publiken kommer inte fatta.
Nej. Ja, men jag ska säga så här. Jag, någon gång i framtiden så kommer jag nog göra en show där jag öppnar upp mig lite djupare. Jag har, det känns ju konstigt att säga eftersom jag inte känner att jag vill berätta om det nu, men jag känner att jag har saker i mitt liv som jag skulle kunna berätta om. Men jag är inte riktigt redo än.
Nej.
Jag är inte riktigt där.
Är det sexmissbruket?
Nej. Nej, men jag skulle nog kunna, om ett par år kanske, men inte riktigt nu.
Ska jag gissa så tror jag att det har att göra med kontrollbehov.
Mm. Det har jag ju, som en hel del andra i den här branschen har liksom. Det började nog med när jag fick tv-programmet och var så ung som jag var. Och var väldigt mån om att det skulle gå bra. Alltså jag kände att jag fick en stor chans med det här tv-programmet.
Det var inte bara så att du kände det, utan det var faktiskt så. Alltså det var ju helt otroligt att du fick det.
Ja, det var ju det. Men samtidigt så får jag tacka SVT för att jag fick... Det börjar ju sändas 22.30 på onsdagar i tvåan, vilket är liksom, det är inte primetime, men det är ändå, så att vi kände att vi fick liksom jobba oss upp lite och vi fick jobba lite i skymundan liksom sådär, så att vi hade inte den här lördag 21-tiden som jag har nu. Men då kände jag också att nu fick jag en chans här, det är viktigt, väldigt viktigt att det här blir bra nu. Och då var jag väldigt noga med detaljer liksom, att allt måste funka. Och då kanske man utvecklar någon form av att man vill ha koll på allt liksom. Och sen med åren så har jag blivit bättre på att veta vad som är viktigt. Vad jag behöver lägga fokus och vad jag inte behöver lägga fokus. Men man hade ingen aning i början. Man fick ett eget tv-program. Kör! Jaha. Vilka bollar ska jag springa på? Vilka är viktiga? Var kan jag slappna av? Vilka kan jag släppa liksom? Och det lärde jag mig efter ett par år. Så nu jobbar jag på ett helt annat sätt än vad jag gjorde för kanske fem år sedan. Liksom.
Men var du odräglig då?
Nej. Men jag jobbade mycket. Och jag kände liksom att det där behöver inte jag bry mig om. Det där fixar de liksom. Men jag visste inte vad jag behövde lägga mig i och vad jag inte behövde lägga mig i. Eftersom när programmet heter Robbins också, så blir det liksom att allting speglar ju tillbaka sig på mig liksom. Men nu vet jag liksom, nu jobbar jag liksom inte 6 dagar i veckan och tänker på det hela tiden. Utan nu är det liksom mer som ett vanligt jobb. Jag går dit, jag går hem och sen så gör jag något annat liksom.
Vad är det du har släppt då som du bryr dig om? Är bara en klippning och sånt eller?
Ja, det också. Mm. Nu är jag med, jag pratar med producenten. Vad tycker du ska vara med, vad tycker du jag ska vara med? Och sen så kommer jag in när det är klart och så tittar jag på det när de är klara. För så att jag är med hela tiden. Det blir liksom, så nu har jag liksom en dag där jag kan vara lite ledig. På fredag. Vi spelar in på torsdagar, så klipps det på fredagen och sen sänds det på lördagen. Och fredagen har blivit lite min... Nej, då kan jag ta det lite lugnt liksom. Mm.
När tittar du på det? Fredag
eftermiddag? När det är klart, typ 5 kanske.
Ja.
5 på eftermiddagen, då är de klara.
Då cyklar du bort till?
Då cyklar jag, eller tar mig ner på något sätt.
Du åker bil till SVT?
Ja, jag cyklar också. Det beror lite på vad jag ska göra efteråt. Ja. Men jag har sånt förtroende för redigeraren och min producent, så att det är liksom inga...
Vad är det du brukar anmärka på då?
Ja, nu har jag en jättebra producent som heter Ola Norén. Han är ju mer noga än vad jag är, vilket är så här, ibland kan jag säga men det klippet ser ingen. Och sen så ger de sig inte ändå och sen så får de till det. Men det jag kan tycka ibland är om det är något skämt som jag tycker jag ska säga så här, vi klipper inte så mycket i programmet överlag. Mycket i intervjuerna. Dels för att vi bandar så mycket intervjuer så man måste få ner det i tid. Men jag vill liksom att den monologen jag kör i början, att den ska vara oklippt därför att det blir snyggare liksom. Så där gör vi inte så mycket. Det jag har mest synpunkter då kan ju vara, jag vill verkligen att våra gäster ska framstå i bra dagar. Jag vill verkligen att de ska briljera. Alltså jag har mitt i början där jag får skämta och sen så vill jag verkligen att mina gäster ska vara så roliga och intressanta som möjligt. Säg att du skulle vara gäst och så berättar du, det är 3 eller 4 ämnen du pratar om. Eller 3 säger vi, 2, bara plats för 2. Och då kanske jag säger, det där Kristoffer berättar om det ska vi inte få plats med det. Och ibland är det, eftersom vi bara gör en halvtimme så är det på grund av tidsskäl, vi måste ta bort ofta. Så ibland får man ju lite, det är som kill your darlings, att man måste ta bort den där skitbra saken på grund av tid.
Brukar gästerna vara nöjda med dina program?
Ja, det tycker jag. Ibland har man hört efteråt att de tyckte att det var synd att vi tog bort det där. För att de tyckte kanske att det där var jag himla bra. Mm. Där var jag rolig och så. Då får ju då producenten säga liksom att vi fick inte plats eller vad anledningen kan vara. Det kan finnas hur många anledningar som helst. Ja. Men de flesta verkar vara nöjda.
Du gör inte programmet nu i höst?
Nej.
Men kommer du göra det i vår?
Ja, det kommer tillbaka. En säsong 11 gör vi då. I mars börjar det.
Okej. Okay. Men jag trodde du skulle lägga av.
Ja, det trodde jag också.
Men?
Men jag sa i någon intervju sådär att jag nu får räcka liksom. Jag känner att jag, det är dags att gå vidare. Men sen, vad jag märker nu i tv-branschen, det är ju inte så lätt. Alltså, så här. För det första, att få till ett program som funkar är ju väldigt svårt. Nu tycker jag vi har fått till det ganska bra och det har rullat på liksom. Men att få till ett annat program som jag ska tycka var ännu roligare att göra, det har jag märkt är inte så lätt nu. Så att jag tänker att jag kanske inte ska släppa det här som jag faktiskt tycker är kul och som rullar på liksom för snabbt. För jag är bara 30 också ju. 30 år gammal. Så att jag, bara för att man gör ett nytt program så är det inte säkert att det kommer gå 10 säsonger ju. Och rulla på liksom. Och vad kul.
Det är rätt få program som rullar så länge.
Ja, så jag har fått nog backa tillbaka lite på det uttalandet och liksom tänka att jag har faktiskt någonting bra här och det är kul liksom.
Och så pröjsar de bra?
Ja, det tycker jag.
Är du anställd på SVT?
Nej, jag är projektanställd.
Okej.
Jag vet inte, jag vill nog inte vara anställd därför att det skulle vara svårare för mig att köra stand-up också vid sidan av.
Och du kan inte göra någon firmagig längre?
Nej, det kan jag ju nu. Och jag är projektanställd, så jag är anställd under förproduktionen och under själva sändningsperioden. Så det blev väl ungefär 4-5 månader i stöten. Liksom.
Vad har du i lön då?
Jag vet inte om jag kan säga det faktiskt. Jag tror inte jag ska säga det.
Jag får ju fortfarande inte betalt när jag gör stand-up till exempel.
Nej.
Det får du.
Jag får det nu, ja. Men jag tänkte på det häromdagen att jag har ju ingen utbildning. I riktig utbildning. Men jag tänkte på det. Att det är nästan som de första 4 åren i stand-up får man inget betalt om man liksom studerar stand-up. Och man, så det var liksom som min utbildning. Och sen efter 4 år så fick man lite små betalt och sådär. Och nu får jag ju mer betalt. Så det tar ju tag liksom.
Blir det någon Zlatan på turnén?
Du, det blir det.
Ja.
Det blir det. Jag tänker på det också. Zlatan är ju fantastisk. Och, men han kommer inte att hålla på så länge till. Så jag får ju mjölka den här invitationen for all it's worth nu några år till här alltså. Vem ska jag göra sen liksom?
Nej, jag vet
Elmander.
Inte. Det har ingen relation till Johan Elmander.
Nej, jag vet inte ens om han pratar.
Anders Svensson ligger i tiden.
Ja, fast...
Men han är ju också on the brink of
läget. Ja, han ska väl också sluta med.
Har du träffat Zlatan?
Nej, jag har inte gjort det. Jag skulle jättegärna vilja göra det. Jag har bara sett honom. Och det är ju tillräckligt stort tycker jag.
Det känns som att han är rätt uppkopplad ändå. Liksom Helena Seger vet jag lyssnar på Filip och Fredriks podcast och sådär. Hon och Filip har mejlats tror jag. De lär ju ha sett dig på SVT Play typ.
Ja, vi hade lite kontakt med Helena också. Därför att vi vill såklart ha Zlatan som gäst. Och då skrev hon, hon var jättetrevlig, jättesnäll. Och skrev liksom att hon skulle kolla och sådär. Hon sa också att hon tyckte att de var roliga, sketcherna var roliga. Och då tänkte jag, det blev himla glad, men jag tänkte också om hon har sett dem, då borde han kanske eventuellt ha sett dem också.
Det är klart.
Mm. Så att, jag vet inte 100% säker, men jag tror ju det.
Mm. Är du uppvuxen i Malmö eller?
Jag är uppvuxen utanför Malmö, i en liten by mellan Malmö och Lund som heter Åkarp.
Som är känt för att det ligger ett lantbruksuniversitet där? Nej.
Jo, det ligger i Alnarp.
Ja, det var inte så nära.
Nej, jo, det är nära. Det är väldigt nära. Lukas Moddison kommer därifrån.
Okej.
Okay. Han är ju äldre än mig, men han gick på samma, vi gick på samma skola.
Men inte samtidigt?
Nej, jag vet inte. Han är väl född... Han är ganska mycket äldre än mig, tror jag.
Ja, han är, måste väl vara född på 60-talet.
Ja, men hans mamma jobbade på biblioteket.
Eva Moddison.
Okej, ja.
Nej, jag vet inte.
Nej,
jag skojar med.
Gunilla, vi kan gissa hela dagen. Ja. Nej, men hon jobbar där. Så att, och då kommer jag att hitta en gång en bok på biblioteket skrivet av Luke. Där han hade skrivit om lärare på skolan fast under andra namn.
Mm-hmm.
Så att vi visste vem han pratade om. Jag minns att det var rätt hårt alltså, att han var rätt arg på dem verkade som. Och så tänkte vi men det måste vara han liksom, eller det måste vara hon liksom. Så det var ganska roligt.
Okej. Okay. Men alltså som han hade alltså gjort en riktig bok.
Det hade han.
Ja.
Nu ska jag säga bara sen att säga något dumt. Det var ju för sig 15-20 år sedan, men jag minns att jag kan ha helt fel, det kanske inte alls har hänt det här, men det får Lukas säga till mig, men jag tror det var så.
Så det är Åkarp känt för, att Lukas kommer därifrån?
Ja.
Och där är det slut?
Där är det slut.
Ja. Det finns något slags by någonstans där kroken också som är byggd på något väldigt speciellt sätt.
Ja, det stämmer. Det ligger i utanför Järup och heter Jakriborg.
Just det.
Och som är byggt i någon form av... Jag är inte så bra på arkitektur, men det känns som tyskt. Förstår du vad jag menar? Alltså det känns...
Är det välordnat?
Nej, men alltså sån här 30, jag kan inte det här med arkitektur, men det ser ut som väldigt liksom spetsiga tak. Men det är liksom en egen by. Jag tror att det börjar som någon form av bomässprojekt liksom. Och sen nu är det en by.
Den är nybyggd alltså.
Ja, alltså där. Googlar du nu? Mm. Ja, men det är bra.
1983 verkar det som. Men den är alltså byggd i medeltida stil, ja, på något sätt.
1983 säger du. Tycker det låter tidigt. För det är ju jag född ju. 83 måste vara. Fanns den då?
Men du, första inflyttningen skedde 1999.
Ja, det kan stämma.
Ja. Men apropå grejer som man klipper bort. Ja, det här hänger lite löst där. Jakriborg.
Ja, men det är Jakriborg-snacket. Alltså det är... Det får läggas på en specialare.
Ja, kanske. Men där är du uppvuxen. Hur var du när du var barn?
Jag var yngst i syskonskaran. Vilket jag tror har satt lite spår. Jag vet inte, mina föräldrar säger det i alla fall. Jag har en äldre syster som är 3 år äldre. Och en äldre bror som är 6 år äldre. Det kändes som att jag alltid ville vara med. Jag ville alltid liksom visa att jag också var bra. Och liksom, skulle de springa skulle jag springa lika fort och sådär, känns det. Och har mina föräldrar berättat. Så det kanske odlat något driv liksom i mig. Jag hade en väldigt bra uppväxt. Jag har alltid bott i samma hus. 2 föräldrar som har varit gifta hela mitt liv, fortfarande gifta. Bra skolgång. Jag var liksom ingen så här. Jag var inte den här coola killen. Jag var inte heller nörden liksom. Jag var mer än lite... Jag hängde med mina kompisar, lite observatör liksom. Lite sådär... Skoja med kompisarna, men inte, som sagt, varken den coola eller den töntiga. Liksom.
Det var inte klassens clown?
Inte då, men jag blev det. Det var det som var märkligt. När jag var ung så var jag nog lite klassens clown. Och sen så under högstadiet så var jag ganska sen i utvecklingen. Och så där. Jag tror det påverkade mig ganska mycket. Jag var ganska sen i puberteten och jag var sist av alla. Det minns jag påverkade mig ganska mycket. Jag tyckte det var ganska jobbigt. Liksom.
Alltså, du hade inte könshår och så när de andra hade det?
Nej, jag var rätt sen med det. Alltså. Och jag minns att det var rätt jobbigt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det var det verkligen. Men sen så när jag började gymnasiet, då växte jag till så här 20 centimeter på ett år. Liksom. Det var helt... Och då kom jag liksom i fatt på något sätt. Och då började jag skoja ganska mycket. Och jag började sitta längst bak i klassen och skämta, säga små repliker som fick klassen att skratta och även läraren ibland. Sådär. Men jag var inte den som tog all fokus, utan jag tycker lite precis som min stand-up, när jag tycker om att ha en välformulerad sägning och sen tack för mig liksom, på något sätt. Och det var då också jag började med stand-up, så att det blev liksom naturligt. Och sen så var det i Lund, jag gick i Lund på Spyken, så det blev mycket så spex. Jag var med i skolspyxet, hette det då.
Vi kan nästan inte prata om det, för att 95% av alla som har varit här har ju gått på Spyken.
Ja, det är helt otroligt. Alltså. Ja. Batra har gått där, Carolina Gynning, Timbuktu också tror jag.
Det tror jag med.
Och Adde Malmberg också.
Vad var det som fick dig att börja med stand-up?
Det var ju Seinfeld. Alltså. Jag har uppväxt med otroligt mycket komediserier. Jag var liksom jag kollade på allt som gick på Kanal 5 när jag växte upp. Liksom. Det var ju hela tiden så här Skål och Räkna med bråk och Fresh Prince och allt det här. Liksom. Så och Vänner och allt sånt där. Och sen en gång när jag gick i 9 så kom ett Seinfeld-avsnitt på tv. Jag hade aldrig sett Seinfeld innan. Och blev liksom blown away. Alltså jag tyckte det var helt otroligt. Alltså jag hade aldrig sett något liknande.
Ett tag så slutade han väl med de här stand-up-inklippen?
Ja, och detta är, jag minns till och med vilket avsnitt det var. Så nördig jag där. Det var The Summer of George som är det sista avsnittet, säsong 8.
Okay.
Och där kör han inte stand-up, så jag såg bara ett vanligt avsnitt. Och blev helt så här, blev helt obsessed med det här. Och gick till skolan nästa dag och sa, har ni sett det här Seinfeld? Vad är det här? Det är helt otroligt. Och folk sa, ja, det har vi sett, det är ju gammalt sådär. Fan, är det någon som så sa någon, ja, det är en kille i klass 9B då, som har alla avsnitten på VHS. Jag bara, vem är det? Ja, det är han, Anders. Sådär. jag känner inte Anders, men då ringer jag alltså hem till Anders. Och det är så här telefonsvar på den tiden. Så jag säger, Robby, jag går i andra klassen. Jag har hört rykten om att du har liksom Seinfeld-avsnitt på VHS. Jag måste liksom få låna de här och sådär. Och så, så sa de på SVT att det kommer tillbaka. Seinfeld kommer tillbaka till hösten då. Och då jag bara gick jag och väntade. Och sen fick jag tag i alla de här VHS-erna och satt och bara plöjde och plöjde. Och så kör ju han stand-up där ju, Jerry Seinfeld. Och då började jag skriva i den vevan. Började skriva mitt kollegablock hemma. Vad är grejen med? Och har ni tänkt på det här? Och mycket sånt där. Och det ledde till att jag upptäckte att det fanns stand-up i Sverige också. Och jag började i Malmö då. I en sån här rookie-grupp där man...
Hos Lena Frisk?
Hos Lena Frisk, ja. Mm. Man träffades en gång varannan vecka och bollade material. Sen fick man då i utbyte mot att man hjälpte till på Mack då, Malmö Comedy Club, och bära stolar och sånt. Så fick man chans att uppträda där. Det var så det började.
Vilken bra skola.
Verkligen, verkligen. Och jag bodde ju hemma då. Det var också liksom, ibland tänker jag på folk som är så här 28-29 som har ett vanligt jobb och så ska de börja med stand-up. Och så tänker jag, det hade varit svårt. Ja, i och för sig, där är ju du nu. Att man har så mycket annat man måste göra. Ja, samtidigt ska man skriva material på kvällar och ut och köra. Och,
ja, men det är ju där det brister för mig lite. Det hade väl varit en sak att liksom vara 28, 29 eller för den delen 37, 38 som jag var när jag började. Men när man har barn, då är det jävligt svårt. Alltså.
Jag är
otroligt avundsjuk på alla som bor inne i stan och som inte har barn. Nej, jag vill inte byta liv med dem. Men jag är avundsjuk på dem ur ett stand-up-hänseende. Att man bara kan sladda ner på Big Ben och köra en femma varje vecka. På något sätt. För, det var din uppväxt. Den var lycklig. Du började med stand-up.
Ja, den var lycklig.
Gick det bra från början med stand-up?
Du, det gick ganska bra i början. Jag tror att anledningen till det är att jag var ganska förberedd. Jag minns att jag hade mitt första gig var på en onsdag. Kommer jag ihåg, den 16 maj 2001. Då skolkade jag från skolan då i måndag, tisdag, onsdag. Och stod enbart hemma och rabblade det här materialet. Så jag var väldigt förberedd. Och sen skulle jag köra då 5 minuter för Adde Malmö i Kristianstad. På en restaurang där. Och det gick väldigt bra. Jag tror också dels för att jag var liksom så här 17 och folk tyckte att det var lite roligt och sött liksom, och skrattade lite av den anledningen. Och dels tror jag också för att jag hade skrivit på det här materialet ungefär ett halvår. Så hur dåligt den skulle verka idag så var det väl det bästa jag kunde ha då. Liksom. Så det gick väldigt bra. Men det här är intressant. Så gick det bra första gången, så gick det bra andra gången, så gick det bra tredje och fjärde gången. Femte gången var en katastrof alltså. Därför att jag fick någon form av självförtroende och blev lite kaxig. Så där gick upp på scenen och lite skrattade åt mina egna skämt. Och liksom kände att det här är inte svårt, det här fixar jag. Och det kan man bara inte göra. Man tappar respekten för stand-up. Det är inte bra.
Jag tror att det kommer. Alltså att man tror att man kan ta det på volley.
Ja. Men då får man hela tiden de här knäpparna på näsan. Som det gigget jag gjorde igår då, som inte gick så bra. Då är det en knäpp på näsan att, wow, okej. Okay. Nu var inte jag så kaxig, men jag kan inte vara tillräckligt förberedd. Och då är det så här, nu får du backa tillbaka lite igen och göra läxan. Och det är det som är det fina med stand-up, att du gör fem skitbra gig och så kommer ett dåligt. Och då får man rycka upp sig igen. Liksom.
Men det är ändå en hyfsad ratio. Då misslyckas du typ bara 12,5%.
Men alltså... Jag säger inte att de fem är liksom suverän, men att folk skrattar liksom, kanske fem, och sen har man ett lite sämre. Liksom.
Jag fick en recension nu när jag var i Linköping senast jag körde.
Det är tufft alltså.
Ja, de var inte glada.
Nej.
Jag fick 2 pluppar tror jag.
Ja, men det där är alltså... Det där
om jag nu fick pluppar, jag minns inte.
Det där är läskigt alltså. Vi ska ut nu, jag och David, och då kommer man ju för recensioner.
Ja, det kommer det.
Och det är ju... Ja, det är hårt alltså. Det är... Och även om folk har skrattat jättemycket. Och det är roligt med, ibland har jag sett recensenter. Man ser recensenten sitta där och skratta jättemycket. Och så har man ändå läst en sågning dagen efter. Och man säger, men du skrattar ju, då är det ju jättekul. Och ibland har jag sett recensenter som ser sura ut och sen har man fått bra betyg. Mm. Man kan inte läsa dem, man vet inte vad de tänker. Liksom.
Lustigt, men är det dumt av det att du åker ut med Batra som är så jävla duktig?
Ja, det är det.
Ja.
det är jättedumt. Nej, jag ska inte säga att det är dumt. Men han är ju skitbra. Och det är ju alltid... Det är så när man spelar tennis. Man spelar ju bättre om man spelar mot någon som är bra. Och hänger man med David så får man ju skärpa till sig. Och ja, han är ju en av de absolut bästa. Liksom. Så att, jag försöker säga det som så att då blir jag kanske bättre.
Men du, nu blir det lite hopp här. Mm. Men om vi drar ju kvar lite vid din uppväxt. Mm. Så är det ju så, när man ser på dig. Du ser ju, har ju alltid sett så jävla fräsch ut på något sätt. Alltså, så här, du känns som en gammal sportkille, men det är du inte.
Jo, jag sa innan där att jag är en sportkille på det sättet. Jag har liksom aldrig spelat i lag och sådär. Jag vet inte riktigt varför, det kanske inte är riktigt min grej. Men fotboll började jag med att sluta. Och sen började jag med tennis, spela tennis ganska mycket. Spelar fortfarande tennis. Jag spelar basket.
Vem spelar du tennis med?
Jag spelar faktiskt ganska mycket med min pappa.
Ja, Jan Paulsson.
Jan Paulsson, ja. Och Eva Mondison, var det va?
Ja.
Men ja, han tycker inte om att jag säger det här, men det har ju skett ett generationsskifte nu. Alltså, nu vinner jag alltid. Alltså.
Vad heter han?
Robert.
Ja.
Men han är, det är kul, och kul att kunna göra någonting med sin pappa. Liksom.
Ja, det är underbart.
Mm.
Men du har inga barn, eller hur?
Jag har inte barn. Min syster har två barn och min bror har två. Så jag har ju många brors, vad heter det, brorsöner och brorsdöttrar. Men inte än.
Kanske kommer det.
Ja, det är det nog, förhoppningsvis.
Vi pratade om det osannolika i att du fick en talkshow.
Mm.
Varför fick du en talkshow?
Jag hade inte fått det idag. Det tror jag inte. Därför att så som det funkar på SVT på den tiden var att varje region hade liksom sin egen lilla, var sin egen lilla bubbla. Kändes som. Malmö hade sin bubbla, Göteborg hade sin, Stockholm, och det fanns fler också nu. Och då var det så att det Malmö ville göra fick de göra liksom. Och nu går allting via Stockholm, och det är mycket mer, känns som att det är mer toppstyrt idag. Så att när Malmö sa att vi ville satsa på den här 20, helt okända 22-åringen och ge honom en egen talkshow. Och givetvis var det tvunget att cheferna fick ju tycka till. Men det kändes ändå som att vill ni göra det och vill ni lägga era pengar på det, så gör ni det liksom. Men hade jag kommit idag från ingenstans så det hade inte gått, tror jag. Men det gick till så att en producent såg mig uppträda på P3 Humorfestival i Helsingborg. Och det gick väldigt bra. Det fanns en talangtävling som jag då vann. Och priset var att man fick uppträda på kvällen live i radio. Och jag blev kontaktad av tv-producent efter detta som sa, och det har man hört ett par gånger, vi ska göra ett svenskt Saturday Night Live. Aha, wow, tänkte jag. Fantastiskt, det låter fantastiskt. Och vi vill att du ska skriva för detta. Liksom, jag var då 20 år gammal och skulle skriva för ett svenskt Saturday Night Live. Som aldrig tycks komma.
Nej.
Jo, men nu har vi något som är ganska likt.
Ja, partaj.
Ja. Men detta var en katastrof, det här programmet. Det gick inte alls bra.
Det hette
Extra Allt. Och jo, gick bara en säsong. Och jag skrev lite. Då skulle jag skriva lite skämt till de som var programledare. Som de hade en gästprogramledare varje vecka. Liksom. Och det lades ner, och då, efter det så tog jag ett möte med en av han producenten och så sa att jag har en programidé som inte innefattar mig, utan mer var som ett, jag hade sett ett program i USA som liknade det här Talang, och så tänkte jag att man skulle kunna göra ett sånt i Sverige. Och då sa han att varför gör du inte något eget istället? Och så tänkte jag, vad skulle det kunna vara? Och då såg jag mycket på talkshows, jag såg mycket på Conan O'Brien, jag såg mycket på Letterman och sådär. Och så sa han, jag kan se om vi kan få fram lite pengar och göra en pilot, ett provprogram. Så fundera lite vad du vill göra. Liksom. Och så sa han, ja men vi har fått ett par hundratusen här att göra en pilot. Och då sa jag, ja men då skulle jag vilja göra en sån här talkshow, fast jag skulle vilja göra den utan gästerna. Därför att när jag såg på Conan O'Brien och Letterman så tyckte jag det var roligast innan gästerna kom in. Alltså monologen och den satt vid skrivbordet och sådär. Och så gjorde vi en sån pilot utan gäster. Men märkte ganska snabbt att det är svårt att fylla en halvtimme varje vecka bara comedy. Det är ju ganska, det är svårt liksom. Så då tänkte så det är egentligen gäster, vad menar du, form av utfyllnad?
Ja.
Till början. Och vi hade bara en gäst i första säsongerna, och det har ju utvecklats nu till två. Och nu tycker jag det är himla kul att intervjua. Jag tycker att jag har blivit bättre på det, jag njuter mer av det, och det har fått bli en större del av programmet. Men jag bodde, det var ju så rätt fantastiskt då när jag får det samtalet. För först fick vi då pitcha. De hade sån här, de här tv-cheferna åkte runt till olika orter då och lyssnade på massa pitchar. Så att det kunde vara ett trädgårdsprogram som gick in och pitchade. Och sen kom vi med den här talkshowen och pitchade. Och då pitchade vi det här och vi berättade om det här programmet vi vill göra och så och sådär. Och då har jag fått höra efteråt att den högsta chefen på SVT då, han satt och sov under vår pitch. Jag visste inte vem chefen var, men de sa du så att han satt och sov. Va? Och sen började vi visa vår pilot och då började folk skratta i salongerna. Och då vaknade han till av att folk skrattade och tänkte, vad fan är det här? Och gilla tydligen vad han såg då när han vaknade. Och så 3 månader senare så ringde då från Stockholm min producent som var på någon sån här, de skulle berätta vilka program det blir. Då ringde han hem till mig. Då bor jag fortfarande hemma då i 21. Och så att du ska få din egen talkshow då.
Mm.
Och det är rätt märklig känsla när man sitter hemma hos föräldrarna och hör att man ska få ett eget program. Liksom. Men då tog det också ett år efter det. Att ja, du ska få ett program, men det kommer först 2006. Så att jag gick ett år och visste att jag skulle få det här programmet då. Och det var rätt bra, för då fick jag också ett års till erfarenhet av stand-up. Jag hann tänka på vad och utveckla programmet liksom i huvudet och sådär. Så att det var ju väldigt bra.
Nu är du ju så etablerad, men du mottogs väl jävligt väl redan från början? Eller?
Jag minns de 2 första recensionerna. De var inte bra.
Okay.
De minns jag. Det var rätt, det var inte bra. Men sen har vi haft...
Vilka skrev de?
Jag kommer inte ihåg. Men jag minns att, wow, de gillar inte detta. Både Expressen och Aftonbladet var rätt lite sågningar. Men sen dess har vi haft väldigt flyt med recensioner, måste jag säga. Ta i trä. Men ja, och vet, ganska väl mottagna tycker jag.
Men du gillar att göra tv?
Ja, det gör jag. Men det är jäkla... Det är en sån stor apparat att göra tv. Alltså. Så att jag tycker om det. Men det är ju... Det är ganska jobbigt också, det är det. Men man ska inte klaga. Men det är mycket... Det är ganska slitigt liksom.
Kommer du göra din talkshow om 5 år?
Jag ska aldrig säga aldrig. Jag har gjort det nu i 6-7 år. Så att... Kanske. Jag vet inte. Det, som jag sa innan så... Ibland får man några programförslag och så här, vill jag göra det här, vill jag göra det här. Och då tänker jag att, ja, det är kanske kul, men är det roligare än det jag gör? Får jag lika mycket fria händer som jag får i Robins? Och det är inte alltid så, liksom.
Har du gjort några andra programledarjobb?
Nej, jag har gjort Idrottsgalan 2 gånger också. Och det var första gången jag körde live. Och det var ju fruktansvärt jobbigt, måste jag säga, inför första gången.
Varför?
Jag kände att jag hade tagit på mig en för stor kavaj. Jag kom upp till Stockholm. Det är Sveriges längsta gala. Det är 2,5 timme direkt sent från Globen. Och jag hade aldrig gjort live. Jag hade aldrig gjort en gala. Jag kom upp till Stockholm när jag skulle jobba 2 veckor inför det här. Så jag tog ganska mycket tid. Liksom. Jag ville vara väl förberedd. Ju mer det närmade sig fick jag mer och mer ångest. Riktigt så här värsta prestationsångest jag har fått. Jag tänkte, jag klarar inte det här. Det känns som jag backades ut mot ett stup. Liksom. Så ringde jag Peter Settman som jag har haft lite kontakt med. Han har varit ett väldigt stort stöd. Och han hade gjort det de tidigare 3 åren. Så då ringde jag honom och sa, du Peter, jag fixar inte det här. Jag klarar inte det. Och då sa han att, jag ska vara ärlig, jag hade fullständig panik inför mitt första. Och jag ska inte ljuga för dig, sa han. Det är inte lätt. Det är 2,5 timme live. Men du fixar det, sa han. Och det är rätt skönt att säga liksom att han ljög inte. Det är lätt att säga så här, det löser sig, det fixar det. Men han sa liksom att du måste vara på tårna, det är 2,5 timme, det är tufft, men du fixar det. Och då kändes det bättre. Men det var ju, det var jobbigt alltså. Men sen gick det bra, minns jag. Eller jag tycker i alla fall det, första gången. Så då gjorde det en gång till. Och då var det lättare såklart, för då visste man överhuvudtaget att man klarade det. Man tar sig igenom det. Men det var kul att ha gjort det, absolut.
När var det här? Senast?
2011-2012 gjorde jag det. Så
men du ska inte göra det i år?
Nej, Rickard Olsson gjorde det nu 2013.
Okay.
Så att det har redan gått vidare. Så att säga. Mm.
Hur klarar han sig?
Jag vet att han inte var nöjd. Det är svårt. Han gjorde också en monolog i början och skämtade. Men det är svårt alltså. Det är svårt. Inför så mycket folk och allting måste sitta liksom. Jag tyckte han skötte sig, men jag vet att han inte var nöjd.
Hur många tittare är det?
Det var 1,8 någonting.
Måste man tänka då på att det ska vara, alltså man får inte droppa några smala referenser liksom?
Ja, jag vill inte göra det. Jag har aldrig varit en komiker heller som vill drivs av att liksom vara smal och sådär liksom. Så jag vill inte göra det. Jag ville, för mig var det viktigt att det var kul, och för att liksom också att man får inte heller glömma att det här är inte mitt program. Det här är ju för idrottarna som sitter här, och det är för dem vi gör det. Det är lätt att liksom bli självcentrerad där och tänka att nu ska, det här ska vara ett humorprogram som jag gör. Det är det ju absolut inte. Så det var väldigt viktigt för mig att vara seriös när det ska vara seriöst. Det ska vara liksom, någon ska hyllas för en så här, lifetime achievement. Ingmar Stenmark fick så här, vad det nu var, lifetime achievement award, vad det heter på svenska. Och då, liksom, då får man ju vara, komma in i det modet och, så att man inte lallar bort det här liksom. Men jag vill ju också vara rolig. Men den här monologen då, som vi skrev i början, då var det liksom 5, 6, 7 skämt liksom. Och då skriver vi en jäkla massa. Det var Johannes också med och skrev massa skämt liksom. Och sen så testade vi dem och sådär. Och ville vara liksom så breda som möjligt liksom.
Du har skrivit för andra tv-program här ser jag också.
Mm. Jag har gjort det. Kommer jag ihåg de kontakterna med från Kvarteret Skatan ganska tidigt och frågade om jag ville skriva lite sketch för dit. Och då skrev man liksom på speck sådär, att man liksom, om du får med någon av de här sketcherna så får du betalt. Och jag minns, det var så många år sedan, men jag tror att det kom med någon, men det var inte många sketcher som kom med. Men det var ju himla kul. Alltså den där känslan av att för mig, när man snackar om bekräftelse och sådär, liksom, jag kommer ihåg, jag var väldigt driven i början. Jag har på något sätt, jag vet inte, jag är lite orolig för den känslan. För när jag var 18 år gammal och precis gått ut gymnasiet, så ringde jag till SVT i Malmö och sa liksom att hej, jag är en ny komiker och jag vill skriva för att snacka om nyheter. Och då sa producenten, de väldigt snälla, och Anders heter han, kom ut så snackar vi lite. Bara det var ju fantastiskt. Så då åkte jag ut där och tog bussen ut och han tog med mig upp på sitt kontor och berättade liksom hur snacka om nyheter går till och hur man skriver och sådär. Men han sa att vi har inga platser just nu, men det kommer en vår också. Och då hörde jag av mig till våren och då sa han att det kommer en höst också och sådär. Så jag höll på så. Och sen så kontaktade jag parlamentet då när jag var 19 ungefär. Och så fick jag åka upp till Stockholm och så satt jag med på ett manusmöte för parlamentet med Anders S. Nilsson och de här, och satt och lyssnade bara. Och så satt var det så här fritt spån kring ett ämne då. Och så sa jag ett skämt och så skrattade de folk och Anders sa det där jävla roligt, alltså jävligt kul, det där roligt skämt. Och så skulle vi gå på inspelningen då på kvällen och då körde, minns jag, Pia Johansson körde det skämtet som jag hade slängt ur mig och fick stort skratt i salongen. Och det var ju så här, wow, vilken grej alltså, fantastiskt. Och sen blev det ju själv att men då jag skulle själv. Det ledde då att man ville själv dra skämtet sig. Men först var man ju nöjd med bara att fan vad coolt att någon skrattade av det skämtet som jag kom på. Och sen så ville man ju då sitta där själv. Liksom.
Det fick du göra också?
Jag fick göra det tog ganska lång tid. Jag gjorde en audition för parlamentet 2004 tror jag. Men fick inte det. Jag var ganska ung. Liksom, då. Och sen så fick jag komma 7 år senare eller 6 år senare, 2011, så fick jag vara med i parlamentet. Och det var ju kul. Det var ju något man hade sett på gymnasiet, så att man fick sitta där själv var ju rätt häftigt alltså. Men det där drivet av att ringa folk som man inte kände och säga kan jag komma upp, kan jag komma in där och så. Det tänker jag på ibland var det kom ifrån, hur jag vågade göra det liksom, när jag var så ung och ringa så, att det liksom, det har ju försvunnit lite på något sätt. Jag har fortfarande ett driv absolut, men man var ju helt otålig. Jag kommer ihåg när jag var 18 år gammal så sa jag till någon kollega som hållit på med stand-up ett år, och så sa jag, om det inte har hänt någonting inom 2 år så lägger jag ner. Och om jag träffar liksom 18-åriga komiker idag som är liksom, har så här väldigt drivna och så säger jag det som man minst av allt ville höra när man själv var i den åldern, att ja, men din tid kommer. Och det var ju så här, det vill man ju verkligen inte höra. Man ville att vad skulle hända nu? Man var ju så himla otålig. Men jag fattar vad de menar, att herregud, du är 18 år, ta det lugnt liksom. Men det var ju svårt att ta in då.
Min känsla när jag flyttade till Malmö 1994 då kanske. Mm. Jag ringde till Nöjesguiden och frågade om jag kunde få jobb där. Mm. Och min upplevelse var att ingen annan gjorde det. Och att hela Malmö på något sätt, och kanske då också Lund, fast Lund är nog, har nog en lite annan mentalitet, men att det ändå är så här, ja, ja, det kom en kille här och frågade om han kunde få jobba, det kan han väl få göra. Liksom. Alltså så här, det kändes så enkelt på något sätt. Sen, det var väl inte exakt så enkelt, men känslan var den liksom. Mm.
Man kommer väldigt långt med att vara driven liksom, otroligt långt.
Och orädd liksom.
Och orädd, ja. Ja. Men frågan är det så fortfarande? Skulle man kunna ringa till Nöjesguiden idag, tror du?
Jag vet inte, jag tror det.
Nej. Det var samma sak när jag började köra, jag ringde till Slakthuset i Malmö och frågade om jag kunde få vara uppvärmare där. Och det var också någon komiker, hur fan fick du det jobbet? Men jag bara ringde dit.
Mm.
Va? Ja, så frågade jag om jag kunde köra, sa de ja, absolut. Det var ju liksom, ja, det var fantastiskt. Jag tänkte inte då så mycket på vad folk skulle tycka. Idag hade jag kanske tänkt så här, ska jag ringa dit? Vad kommer de tänka då? Kommer de tänka, va? Varför ska du jobba här? Eller kommer de tänka liksom... Men då tänkte inte jag, jag bara ringde, vad gjorde det liksom?
Men nu i liksom kraft av ditt liksom kändiskap så måste du väl kunna... Om du vill träffa Filip och Fredrik därför att du har en idé, till exempel. Så ja, får du ju göra det.
Men samtidigt är man ju himla... Man tänker ju ändå så där, vad ska de... Ska jag komma med den här? Tänker de tycker det är dåligt? Och tänker de liksom... Inte, alltså man är mer rädd tror jag och mer försiktig ändå på något sätt och bara kasta sig ut sådär. Även om jag säkert, om jag skulle ringa Filip och Fredrik så skulle jag ju, de säkert vilja träffa, alltså gå med på att träffa mig, men jag skulle nog ändå vara så här, då vill jag att det ska vara det jag presenterar, ska det vara väldigt bra liksom.
Hur är det med ditt kändiskap då? Hur känd är du?
Oj, alltså jag, de som ser mitt program vet ju förmodligen vem jag är.
Mm.
Och det är ju Det är ju ändå ganska många liksom. Men jag har alltid varit noga med att inte bara synas för sakens skull. Jag vill inte det. Utan jag ställer upp i humorprogram och jag ställer upp där det känns relevant. Om någon känner igen mig så vet jag definitivt var det är ifrån. Och jag vet liksom att okej, okay, du känner nog igen mig från det eller kanske eventuellt parlamentet eller sådär. Så att nu bor jag ju i Malmö och där är det ju ganska många som känner igen mig sådär liksom. Och folk kommer fram på stan och sådär och säger saker liksom. Men man märker det tydligt när man är ute och folk har druckit liksom. Då är det ju, då kan det ju vara. Då är det tydligare.
Är det jobbigt?
Nej, det är det inte. Jag är ganska känslig också, tyvärr. Att jag är liksom inte... Jag skulle önska att jag skulle kunna vara mer avslappnad i vissa situationer. Jag kan frysa till lite och tänka att inte vara mig själv. Och det, jag vill hellre vara mig själv, men jag, ibland fryser jag till liksom. Och ibland händer det att man är då, om det, att nej, jag går hem istället för jag känner inte, jag har inte kul nu liksom. Då går jag hem istället.
För att folk är på det?
Nej, men om jag känner liksom att om jag inte är mig själv och fryser till lite, då kommer jag inte heller ha kul. Så tänker jag att om jag tackar för mig, vi ses en annan dag istället liksom. Det har ju hänt.
Dricker du för mycket?
Nej, det gör jag inte. Men jag tycker om att dricka liksom. Jag om vi går ut och dricker liksom och man känner sig lite lullig och så, det är himla härlig känsla ju, det. Men jag har inget problem med spriten.
Men knarket då?
Nej, inte det heller.
Nej. Du känns ganska oknarkig.
Ja, det är jag. Det är jag också. Jag har inte knarkat mycket i mina dagar.
Men du har testat lite?
Jag har testat, det har jag. Det var i gymnasiet man liksom, någon joint gick runt och man fick testa lite. Men inget värre än det.
Får du berätta det för SVT?
Det tror jag.
Mm. Hur ser du på bekräftelse då?
Alltså man gör ju inte detta om man inte har någon form av bekräftelsebehov. Så är det ju. Det skulle vara konstigt annars. Men samtidigt för mig, jag vill verkligen att jag ska bli i så fall bekräftad för att jag gör någonting bra. Liksom. Det är därför att om de ringer från ett tv-program och så säger vill du vara med här.
Vill du vara med i Wipeout?
Ja, då tackar jag ju nej till det. Mm. Det gör jag ju. Därför att det är väldigt viktigt för mig att om folk känner igen mig... Så jag vet att de ska känna igen mig för något som jag kan stå för. Liksom. Så jag vill inte vara känd för sakens skull. Liksom. Det är därför jag tycker om att göra min talkshow väldigt mycket. För att jag har väldigt fria händer. Jag kan stå för det. För inte allt, absolut inte allt, men ganska mycket av det. Och... det ligger i linje med vad jag gör. Liksom. Jag är komiker. Även om det är många som tror att jag är bara programledare. I och för sig har jag märkt. Att nu när vi ska ut på turné så jag tror det är ganska många som inte vet att jag kör stand-up. Men jag får skylla mig själv lite.
Men är inte det lite bra då?
Jo, det kan det vara, absolut. Jag har vetat någon, ja, ska han ut på turné? Men är inte han programledare? Alltså, jag vet, David sa att någon, han hade fått den reaktionen när han skulle åka ut med mig, att jaha, kör han stand-up?
Folk tror att du ska intervjua David Batra.
Vilket kanske hade kunnat vara bra, vet man inte.
Nej.
Nej, men så, och det kan ju vara bra om man nu har kört, om man nu är bra. Om man nu får till någonting bra här, så kanske folk tänker, fan, han var ju rolig. Jag trodde bara att han intervjuade Molly Sandén.
Har du jobbat fram din persona, eller har du haft samma hela tiden, så att säga?
Alltså, du har ju sett mig. Ja, har jag en persona överhuvudtaget?
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Jag tror inte det. Alltså, jag är inte så tydlig, har jag tänkt på. Alltså, om man tittar på... Man brukar snacka om så här, på sådana här stand-up-kurser, att man ska ha liksom tre ben. Inte bokstavligt talat, men alltså, så att man ska ha... Liksom, det är hon som är den och den och den, och det är han som är det och det och det. Vad är jag egentligen? Jag är ju bara en skånsk man i 30-årsåldern. Det är ju ingenting. Och jag har liksom ingenting, alltså jag skämtar ju inte. När någon säger så här, beskriv din stand-up, då vet inte jag vad jag ska säga. Ja, jag snackar lite om Zlatan, jag snackar lite. Men det går liksom inte att pinpointa mig så lätt, tycker jag. Och det kanske är ett problem.
Ja, det kanske skulle vara enklare, ja, ifall man var... Så här, ja, men det är han som alltid skämtar om muttrar, eller?
Ja, precis. Alltså, ja. Eller som Jesper Röndahl, är så här, mycket han är vetenskapskomiker. Det. Liksom. Det är ju ganska tydligt.
Jävlar vad kul han kan vara.
Alltså. Ja, han är riktigt bra. Alltså.
Jag såg honom på Oslipat. Jag hade inte liksom... Jag var inte beredd på det, men jag tyckte att han var så in i helvete bra.
Och fruktansvärt produktiv. Han skriver liksom... Han har liksom mycket material, alltså. Mm. Flera timmar.
Jag vet inte, men jag tror att liksom, om han ska bli bäst, så tror jag att han, för att när han var hos mig i alla fall, nu möjligt, nu har det gått nästan 1,5 år i alla fall sen dess, tror jag, men då pratade han ju mycket om att han tröttnade på sina skämt så fort, att han slängde allting väldigt snabbt, och jag tror att om han kommer överens med sig själv och på något sätt börjar trivas med att göra sitt material över tid, då tror jag att han kommer bli liksom bäst i Sverige.
Jag är fascinerad, för han kunde liksom, jag sa så här, man uppträdde med honom ibland, så sa jag, vad ska du köra? Ja, det är 15 minuter nytt. Och så funkar det. Det är ju helt otroligt. Alltså, alltså för mig handlar det mer om att få liksom små bitar. Om jag får 30 sekunder nytt som funkar, eller en minut, då är jag jätteglad. Liksom. Och så håller jag på att bygga så. Men han, och så kastar han, och så nästa gång hade han 15 minuter helt nytt som funkar igen. Det är inte många som kan göra det. Och då sa jag till honom så här, borde du inte bara... Okej, nu ska jag vara ärlig, men 15 minuter, så kanske liksom 8 var sjukt bra. Du kan inte bara ta alla de här 8 minuterna och sätta ihop till en timme och köra den, liksom, the Jesper Röndahl show. Liksom.
Precis.
Men det ville han inte.
Nej.
Det hade jag velat.
Det är där jag tror att det är synd. Alltså...
Han har mycket att göra nu. Jag kan inte tid att skriva 15 minuter nytt varje gång. Så nu tror jag att han har börjat göra så.
Mm, det är en bra idé.
Mm.
Al Pitcher körde samtidigt som jag på Big Ben för inte så länge sedan. Och då skulle han testa nytt. Alltså, han är så sömlös i vad som är nytt och gammalt. Alltså, man fattar ju inte det. Och allting är lika bra, liksom.
Mm.
Han är så jävla briljant.
Han är helt otrolig, alltså.
Har du haft honom som gäst?
Ja, 2 gånger.
Ja.
Det är imponerande, tycker jag, med komiker som man vet att publiken inte har en aning om vem de är. För det visste de inte med Al Pitcher då. Och ändå tar hela rummet och bara... Ja, döda liksom.
Mm, jag hade honom på talkshow i somras också. Folk kissade ju nästan på sig. Nej, så man blev orolig för deras hälsa.
Ja. När vi snackar om den här materialkomiker. Han är ju det också, men han är ju framförallt en i stunden komiker. Mm. Liksom. Han har ju båda liksom.
Han levererar ju.
Ja.
Alltså, ja, till 112%.
Mm.
Overkliga siffror levererar till. Men nu är det så. Du, förutom din turné i vår och att du ska göra Robins, ska du göra det samtidigt? Eller?
Ja, det blir en intensiv år. Vi kör typ 14 gig i januari, februari. Sen kör jag tv-programmet mars, april, en vecka in i maj. Och sen så fortsätter vi med 6 datum till i maj. Så att det blir en jättespäckad vår. Jag får fruktansvärt mycket respekt för de som kommer till mitt program och är roliga. Och för många av dem är det. Och sen när jag själv har varit gäst, nu tycker jag det här formatet som här i sin är skönt, för att här känner man inte att man behöver liksom skoja hela tiden. Det är bara du och jag liksom. Men när man är gäst i liksom Filip och Fredriks program eller Carina Bergs program, att det är svårt, alltså det är inte många, och då när jag gör det sen, vad imponerad jag är av dem jag har själv. Mm. Och jag har kollat på mycket talkshows, och det finns ett fåtal riktigt bra talkshowgäster i världen liksom. Mm. Men det är inte många, alltså.
Vilken är den bästa vi har i Sverige?
Som du sa, Al Pitcher är ju en, definitivt. Peter Settman är bra. Carina Berg är bra. Carolina Gynning är bra. Väldigt liksom frispråkig och pratar liksom.
Karismatisk.
Ja. Mm. De flesta komiker är ju bra. Ja. För det sitter en live-publik och det föder någon form av energi liksom.
Jag gjorde ju Malou.
Okej. Okay.
Kände mig väldigt osäker där. Det var panel också lite.
Ah, okay. Så du fick dricka champagne? Man brukar göra det.
Exakt.
Du gjorde det.
Ja, fast jag drack inte champagne eftersom jag är nykterist, men det var ingen annan som gjorde det.
Kände du dig bekväm där?
Nej, väldigt obekväm.
För jag kan inte riktigt se dig sitta där med ett glas.
Det var roligt för att det började så himla dåligt. Innan kameran började rulla. Jag hade med mig min bok ju, för jag hade haft mailkontakt med någon redaktör som var så här: ja, men du är aktuell med en bok, ta med den. Så här, ja, visst, det kan jag göra. Och så hade jag med mig den, och sen så var den inslagen i papper från min förläggare, därför att han hade gjort en dummy egentligen, så att det var bara påklistrat, omslaget. Så alltså, innan kameran började rulla så satte vi oss ner då med Malou, och så har Malou på höger sida, och hon bara: ja, vad är det där då? Ja, men det är min bok. Jag mailade med någon som tyckte att jag skulle ta med den. Jaha, ja. Nej, men den kan du väl få visa då? Ja, vad bra. Den är inslagen i papper. Tycker du att jag ska liksom, ska jag packa upp den nu? Eller vill du att jag ska göra det i programmet? Jag tänker mig så här att det kan bli liksom unboxing. Men det kanske, unboxing kanske är lite för progressivt för TV4s tittare. Varför säger du så? Nej, men jag tänker att det här fenomenet med att man packar upp en gadget, det kanske inte har nått dina tittare riktigt. Skulle du inte ha gjort det? Vadå? Att man tar upp en produkt ur en förpackning eller? Jo, men alltså själva internetfenomenet så, det kanske de inte känner till. Alltså, nej, det kanske de inte gör. Nej, jag tror nu att du ska packa upp den. Så här, alltså det var så... tuff start, och sen så bara okej, 5, 4, 3, 2. Ja, då sitter jag här med mina gäster. Kristoffer Triumf, du är programledare för en podcast som heter Värnet.
Men var det misstag eller tror du hon gjorde det med? Nej, det kan inte ha gjort med vilja.
Nej, det tror jag inte. Men det kändes, då var det lite svårt.
Ja, det är svårt. Jag tänkte på det innan. Jag hade en story om Idrottsgalan, en grej som hände där.
Sure.
Det var det på andra gången jag gjorde Idrottsgalan, så hade vi på tal om det här och bli stressad inför en sändning liksom. Så hade vi då skrivit de här de monologen jag skulle köra i början. Vi hade skrivit den liksom, den var klar så här 4-5 dagar innan, och vi hade liksom repat den, och chefen hade sett den där på Strix, och alla var fine med detta liksom, vi ska köra det här. Och så sitter jag i loften så där klockan 7 live. Direktsändningen börjar klockan 8. Jag sitter i min loft där i min smoking, och min redaktör, vi snackar liksom så här, klockan blir 7:15 och 7:20, och så snackar man, och så här, vi kan väl ses på den här platsen vid 7:30, så går vi bort till scenen liksom. Och klockan blev 7:30, så jag gick dit, så var han inte där liksom. Tänkte, vad fan är, var är Anders någonstans? Och klockan blir som 20:08, så där, börjar närma sig. Och så går jag bakom mig, så står Anders där, och så säger han, tittar på mig så här, vi har ett problem liksom. Vi har ett stort problem. Så säger, vad är det för något? Du vet det där första skämtet du kör om Ravelli? Ja, det kan du inte köra. Så där, varför inte det? Nej, därför att han gick bort till honom och berättade att vi kommer att köra ett skämt om dig, och är du okej med det? Och så sa Ravelli att det är absolut inte okej med liksom. Och då hade han liksom fått kalla fötter och sagt till mig att ni måste stryka det skämtet liksom. Så sa jag, va? Nu? 2028 liksom? Han bara, du får absolut inte göra liksom. För det visade att Ravelli hade skrivit ett mejl sådär några år innan och sagt att jag kommer gärna på Idrottsgalan, men ni kan inte sluta skämta mig. Det har varit mycket skämt om mig liksom. Och så sa jag, oj, okej, 28 då. Du vet, som komiker har man ju, man har ju repat det där materialet, men det liksom rullar av tungan på något sätt. Och då ska man liksom, och det var också mitt första skämt. Första eller andra. Så jag tänkte, shit, ska jag verkligen byta ut det nu? 20 minuter innan live inför 1,8 miljoner liksom. Han bara, ja, du måste göra liksom. Så, ja, men då får vi hitta något, någon annan person då att byta ut mot. Så man kunde sätta in ett annat idrottsnamn där liksom. Klockan var 7:50 och jag skulle gå ut och liksom värma upp publiken och sådär. Vi fortfarande inte kommit på ett namn liksom. Och jag gick ut så här, vi kör igång om 10 minuter och hoppas ni är med mig, det är viktigt, ni är en viktig del av, är del av det här. Och så kom jag av och så sa jag liksom, har vi kommit på honom? Nej, jag har inte kommit på honom. Och klockan 7:58 liksom. Och så sa jag, men Brolin säger vi kör Brolin istället. Och så kollar han i sitt öra, det säger jag. Då kan vi köra, vi kör Brolin, sa han. Vi kommer köra Brolin, Brolin är liksom sista. Kommer tillbaka från Herman från han veden då efter tar. Brolin, det är ännu värre. Han kommer bli ännu argare. Ni måste byta ut det också. Det var klockan 1 minut. Jag bara, alltså jag fick fullständig panik. Du vet, jag ska liksom skriva om ett skämt 1 minut innan sändning. Och då sa han liksom, Glenn Hussein. Vi kör Glenn Hussein. Och då körde vi Glenn Hussein och det funkar skitbra liksom. Funkar nästan ännu bättre än vad jag tror Ravelli skulle ha funkat. Det var liksom spädde på den här fruktansvärda liksom prestationsångesten och liksom, jag är väldigt glad att jag alltså, det låter kanske banalt, det du ska bara byta ut ett skämt, men det är ju, var ju fruktansvärt jobbigt så nära inpå liksom.
Ja, ja.
Mm. Så att det var tufft.
Ja. Hade du prompter då?
Nej. Så du får liksom ha det i huvudet då.
Du, har du gått i terapi?
Ja, det kan man väl säga, ja. Jag har haft kontakt med en person under många års tid liksom, som jag träffat. Lite on and off. Inte så här att jag går och pratar varje vecka. Men jag träffar henne vid behov. Och jag kan ringa henne också. Hon är väldigt snäll på det. Hon har sagt att du kan alltid ringa mig. Liksom. Även om hon inte jobbar. Så att det är väldigt, väldigt fint av henne. Så ibland ringer jag när jag behöver snacka lite.
För jag tänker mig att om du hade lite problem med att hitta fram till liksom det här personliga materialet så tänker jag mig att det kanske kunde vara en...
Ja, hon vet. Men det kanske det är. Kanske ta med henne upp på scenen.
Nej, jag tänker mig mer att du ska gå dit, prata med henne och sen skriva av dig det.
Mm. Kanske man ska göra.
Jag vet inte. Det var en idé bara.
Men det är intressant det du säger. Jag vill också bara säga det att nu när jag och David ska ut att det kommer ju bli en sån här happy-go-lucky show liksom. Vi har tänkt så också, om man har sett affischen så är det verkligen, det är jag och David på en tandemcykel och ner från backe i full fart och glädje och, så det här kommer inte bli någon sån show.
Det blir ingen svacka, han kommer inte få prata om sin tinnitus.
Nej. Ingen mer tinnitus, han kommer nu prata om så här att han har svamp mellan tårna, det blir hans nya grej. Nej, men det kommer inte bli något sånt, utan detta är mer en vanlig stand-up show. Förhoppningsvis roligt i 90 minuter. Sådär.
Härligt.
Mm.
Vad tror du att du gör om 5 år då?
Om 5 år så kör jag nog fortfarande stand-up. Jag är involverad i tv på något sätt. Kanske inte som programledare utan kanske bakom kameran eller skrivande, manuskrivande. Jag kommer nog vara kvar i branschen tror jag om allt går som det ska, om ingen annan. Om det inte tar slut på något annat sätt. Men om jag får välja så är jag nog kvar i branschen. Och syssla med humor.
Filar du på en långfilm eller något?
Nej, jag tror inte. Jag kan inte det där alltså. Jag har skrivit så kort. Det hela, alltså hela tiden jag har hållit på. Så kort, korta skämt, korta rutiner. Jag är imponerad av folk som kan skriva så långa, lång båge som man kallar. Liksom, alltså, 90 minuter, en story som håller i 90 minuter. Jag kan inte det alltså.
Du är inte peppad på skådespela?
Jo, det här har varit kul.
Ja.
Alltså, jag är lite osäker på om jag kan. Jag skådespelar ju mycket som mig själv i sketcher. Jag spelar en variant av mig själv och sådär. Och det kan jag ju förhoppningsvis att jag kan spela mig själv. Men om någon skulle säga så här, nu ska du spela en 35-årig norrländsk skogshuggare.
Med amfetaminproblem?
Ja, det har jag aldrig gjort. Det är ju säkert en utmaning för de flesta skådespelare kanske, men så det är jag osäker på om jag kan. Men jag skulle nog kunna spela liksom något som ligger ganska nära mig själv.
Ja, en svensk Louis.
Ja. Vad tycker du om det?
Att du skulle göra en svensk
Louis? Nej, men vad tycker du om Louis?
Ja, den är briljant.
Mm. Jag träffade honom i New York. Det var rätt fantastiskt. Jag och en kollega skulle gå på Comedy Cellar. Och så skulle Louis uppträda. Och vi tog en chansning. Det var lördag kväll. Det var jättemycket folk utanför. Så blev det standby-kö. Och vi kom inte in. Men så ser vi en kille stå och snacka i telefon. Nere på gatan. Och så säger min kompis. Fan, det är inte det. Det är Louis C.K. som står där. Och så säger jag, det är det. Han bara, ja men jag går dit och snackar med honom. Så nej, gör inte det. Liksom. Vi kan inte störa honom. Men han gick dit. Och sa, vi är två komiker som har åkt från Sverige.
Vilken var din komiker?
Det var Erik Burén.
Ja, Big Boss.
Big Boss, ja. Mm. Och han sa, vi har åkt från Sverige för att se dig. Det var ju lite lögn, vi hade åkt dit för semester. Men, och så sa han, wow, vad häftigt. Och då var det inplanerat att han skulle köra på Kina-teatern det samma år, men det ställdes in. Så vi sa, vi ska också se det på Kina-teatern. Han bara, ja, vad häftigt. Sådär. Men det är fullt ikväll, så det var lite synd. Men han bara, ja, men följ med mig, ska jag se vad jag kan göra. Så han tog, vi fick följa efter honom. Han gick ner och snackade och så sa han, okej, grabbar, det är verkligen fullt ikväll. Men ge mig era namn så skriver jag upp er på gästlistan till imorgon. Och då kör jag också. Så att, vi fick stå på Louis gästlista. Det var rätt fantastiskt.
Ja, det är mäktigt.
Ja, det är stort.
Shit.
Väldigt trevligt av honom.
Verkligen. Hur var hans gig?
Han var bra såklart. Mycket bra. Mm. Då hade han precis gjort den här... Inte Louis, han hade ju en serie som gick innan Louis som hette, vad heter nu den då? Lucky Louis.
Just det.
Den hade han gjort då. Så att folk, det var en lite känd, folk skrek så han gick upp och säger Lucky Louis. Så att han var liksom lite, han var ju en lite household redan då liksom. Mm. Det var nog 2008.
Men det var ju en traditionell sitcom, va? Jag har inte sett den.
Fast ganska, det kändes väldigt låg budget. Alltså det var nog tanken också att det skulle se ut som nästan som ett, man märkte att det var en studio liksom.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ja, jag vill rekommendera den amerikanska radiopratan Howard Stern. Kan ju beskyllas för mycket, men han gör väldigt bra intervjuer tycker jag. Om man lyssnar på hans intervjuer, du borde säkert vara intresserad av det. Han gör väldigt intressanta intervjuer ofta tycker jag, så det kan jag rekommendera.
Jag lyssnade på honom ganska mycket nu när jag var där senast, men det är krångligt i Sverige att få tag på hans intervjuer.
Ja, men det finns lite på nätet, folk som lägger upp hela intervjuer.
Ja.
Och så är det ingen reklam i mitten och sådär. Så att,
okay.
Jag tycker han är väldigt duktig.
Bra tips. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Gina Diravi tycker jag du ska intervjua. Hon har hunnit med mycket på kort tid och är väldigt smart och rolig. Sen tycker jag också de här norska komikerna Ylvis. Inte bara för att de hade den här hitten med The Fox, men de har gjort mycket i Norge. Och är fantastiskt smarta och roliga och drivna killar som gör nu en talkshow tredje säsongen och har gjort, satt upp egna show och sen 10 år tillbaka och är de. Och så det är inte så ofta du gör intervjuer med icke-svenska, va?
Nej, jag har varit i Norge en gång.
Ja, ja men Vegard och Bård Ylvisåker och Gina Diravi.
Tusen tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Robin Paulsson, Paulsson. Ja, och är det så att du vill gå och se honom och David Batra så är de alltså ute på turné. Från och med den 23 eller 24 januari, googla helt enkelt, så kommer du att hitta det du söker, det är jag nästan säker på. Välkomna tillbaka om en vecka. Då har jag en ny gäst som jag inte riktigt är säker på vem det är. Kanske blir det Maria Blom äntligen. Det vore härligt. Ja, vi får se. Och gå in och tävla om Värvet-böckerna på Läckerål Facebookgruppen. Gör det bara. För Värvet görs ju i samarbete med Läckerål Makes People Talk. Och det känns så härligt att säga. Vi hörs snart. Puss och kram, då är jag tillbaka i Sverige. Hej, hej. Ja, jag är i Los Angeles nu. Det har jag inte sagt, men så är det. Puss och kram, hej.